Välkomna till vår gudstjänst här i Fylstakyrkan i Kumla. Roligt att se alla som är här i kyrkan. Ni är så välkomna. Och ni som lyssnar på oss via Radio 94,3, känn er också riktigt varmt välkomna att delta med oss i vår gudstjänst idag. Vi lever ju i allhelgonatid, och det är ju en väldigt speciell tid där man tänker tillbaka och minns de som har lämnat oss och som har flyttat till en annan värld. Och vi kommer också att uppmärksamma det i vår gudstjänst idag genom att ha en stund av ljuständning. Vi ska lyssna till predikan av Robin Arvidsson, vår pastor, och kören ska sjunga. Och vi ska fira nattvard tillsammans. Och så avslutar vi med att dricka kyrkkaffe ute i vår församlingsvåning. Vi ska låta Lydia Littell få sätta tonen för vår gudstjänst. Lydia Littell växte ju upp här i Kumla. Hon var mycket aktiv i den här kyrkan, framförallt i sång- och musiklivet. Hon fick bara leva i 48 år. Men under de åren hann hon skriva ungefär 300 sånger, varav flera har blivit odödliga. Och vi ska sjunga en av de sångerna nu i början av vår gudstjänst. Det är nummer 748. Den kommer också att komma på skärmen. Jag har hört om en stad ovan molnen. Vi står upp och så sjunger vi den sången tillsammans.
Thank you.
Varsågoda och sitt. Ann-Britt och jag ska läsa några bibelverser från Hebreerbrevet. Och vi ska börja i kapitel 11. Och där skriver författaren om olika människor från Gamla testamentet, hur de trodde på Gud på olika sätt. Och så i vers 13 så skriver han så här: I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Ett land i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem.
Och jag fortsätter att läsa ifrån kapitel 12, de tre första verserna. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar i honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.
Vi knäpper våra händer och ber tillsammans. Tack Gud för att du har berett ett hem åt oss i himlen när vår tid på jorden är slut. Tack Herre för att vi får leva i den förvissningen och det hoppet att du tar hand om oss både under livet och också inför döden. Tack för att du vill hjälpa oss att se på dig, du som är trons upphovsman och fullbordare. Tack Herre för att vi får överlämna oss i dina händer inför nuet och inför framtiden. Och du ser oss här idag när vi är samlade till gudstjänst. Tack att du vill välsigna oss var och en som har kommit hit. Och låt oss få uppleva en glädje över att veta att det finns ett hemland som väntar på oss. Möt oss på det sätt vi var och en behöver i sångerna, i predikan, i nattvardsstunden. Tack för att vi får lita på att du finns vid vår sida. I Jesu namn. Amen. Då överlämnar jag till Robin Arvidsson.
Vi sjunger de två första verserna i psalm 172. Thank you. Den som tagit emot Jesus som sin frälsare har ett underbart evighetshopp. Det här temat, det har inspirerat sångförfattare genom alla tider. I psalm 285, som vi kommer sjunga senare, sjunger vi till exempel: det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. På samma sätt som detta evighetshopp har inspirerat och glatt kristna genom alla tider, så finns det som har ifrågasatt om det finns någon uppståndelse och något liv efter döden. Det är just det som Paulus bemöter i första Korintierbrevet 15. Några bland de troende i Korint trodde inte på att de döda skulle uppstå. Och så frågar de Paulus: hur uppstår de döda? Vilken sorts kropp har de när de kommer? I sitt svar kallar Paulus det dåraktigt att inte tro på något bara för att man inte förstår exakt hur det fungerar. Han tar några exempel från vardagen. Lika självklart som ett frö som planteras, dör och växer upp till något nytt, lika självklart är det att en kropp som begravts kan få en ny kropp vid uppståndelsen. Evigt liv, att spendera en evighet med vår Herre och frälsare, är vad som väntar varje kristen. Under det senaste året har vi haft 4 stycken församlingsmedlemmar som vår himmelske fader har kallat hem. De är Ulla Tolfsson, som föddes den 25 mars 1937 och blev hemkallad till Herren 84 år gammal den 11 november 2021. Bengt Robertsson, som föddes den 28 oktober 1941 och blev hemkallad till Herren 80 år gammal den 4 januari i år. Ingegärd Pettersson, som föddes den 30 juli 1933 och blev hemkallad till Herren 88 år gammal den 11 februari i år. Bernt Larsson, som föddes på julafton 1937 och blev hemkallad till Herren 84 år gammal den 15 augusti i år. Om ni har någon när eller kär som har gått bort, blivit hemkallad det senaste året, som inte tillhörde församlingen, så är ni välkomna att komma fram och tända ett ljus för det. Eller om det är så att en sån här ceremoni väcker känslor och ni tänker kanske extra mycket idag på det era som har blivit hemkallade, så kan man komma här och tända ett ljus för dem. Vi sjunger vers 3 och 4 från psalm 172. Och efter det är det dags för kören att sjunga för oss.
Thank you.
Tack så hemskt mycket för det, kören. Det här är faktiskt första gången jag får lyssna till våran kör. Så det var jättefint. Tack så hemskt mycket. Jag har varit iväg på Götabro under ett par dagar på en basgruppssamling. Och när jag var där så berättade Anders Blåberg om att han under åren har skaffat sig ett intresse för odling. Jag tycker också om odling. Inte lika mycket som Anders. Och jag har inte som intresse. Men jag finner det oerhört intressant. En människa eller ett djur behöver makronutrienter och mikronutrienter för att överleva. Vi behöver dricka vatten och vi behöver syre. Solljus gör så att vi får just D-vitamin. Och om vi får solljus i en rimlig mängd så är det bra för huden. Vi har en massa element som måste fungera för vår överlevnad. Men så är det inte för de flesta växter. Eller ja, vissa är ju såklart mer känsliga än andra. Men i regel så är det bara vatten och solljus som behövs. That's it. Det minsta frö kan växa upp och bli ett stort och mastigt träd. Och det här fröet, det behöver inte en massa makro- och mikronutrienter. Det behöver inte äta en varierad kost för att växa sig stor och stark. Utan det räcker med vatten och solljus. Är det inte fantastiskt? Vi ska ta och titta på en bild här. Och den här bilden, nästa tack. Det här är California Redwood-frön, eller amerikansk sequoia-frön, som det heter på svenska, men det är svårare att uttala sequoia. Det är lättare att säga redwood. Som ni ser så är de inte särskilt stora. Det finns en penna där som man kan jämföra. De är kanske på sin höjd 5 millimeter. Men om vi tittar på nästa bild så ser vi vad som kommer utav dessa frön. Där har vi då en liten del av stammen på ett California Redwood-träd. Och som ni ser så har de byggt en väg rakt igenom trädet. De är oerhört stora. Om vi tittar på nästa bild, där har vi också ett California Redwood-träd. Som ni ser är de gigantiska. De blir över 100 meter höga och tiotal meter i diameter. Och över 2000 år gamla kan de bli. Det betyder att vissa av de här träden fördaterar Jesus. De började som små frön innan Jesu födelse. Och bara genom solljus och vatten så har de vuxit sig stora, starka, präktiga och mäktiga. Det är det som jag finner så fascinerande med odling. Man begraver ett litet frö i jord och uppkommer ett mäktigt träd. Det är ett mirakel. Vi ska läsa från första Korinthierbrevet 15. Verserna 35 till och med 49. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för livets mirakel. Tack för att du gång på gång visar oss att våra liv är mirakel. Tack för ditt felfria ord. Herre, vi ber att du fyller oss med din ande. Fyll oss med glädje över uppståndelsens kraft. Tack för att du sände din enfödde son för att ta våra synder på sig. Tack för korset. Tack för uppståndelsen. Tack för evigheten. I Jesu namn. Amen. Så innan jag läser tänkte jag bara säga några ord så att vi får en bättre förståelse av vad vi läser. Så Paulus första brev till Korint och församlingsgemenskapen där. Korint, det var en stor hamnstad som hade många tempel till alla möjliga slags avgudar, både romerska och grekiska. Korint var också en viktig ekonomisk plats, en handelshubb kan man kanske säga. Så Paulus strategi att åka dit, den var utstuderad. Och han spenderade 1,5 år i Korint. Han predikade och han evangeliserade och många kom till tro. Och de här personerna som kom till tro, de planterade sedan en församlingsgemenskap. Det här kan man läsa mer om i Apostlagärningarna 18 om man är intresserad av den historien. Jag tror alla känner igen den historien. Aquila och Priscilla, det är ju kända namn. Det är namn vi känner igen. Hur som helst, så efter ett tag så börjar Paulus att förflytta sig ifrån Korint. Han reser till andra städer. Han reser till Efesos, Kaisarea och Antiochia. När Paulus var på sin resa så fick han höra att den här församlingsgemenskapen i Korint hade stora problem. Och det är därför han skriver det här brevet. Man kan dela upp brevet i 5 delar plus en sista hälsningsfras i det sista kapitlet. Och var och en av de här delarna adresserar ett specifikt problem. Så brevet är som en stor samling kan man säga av korta avhandlingar. Så i det här brevet adresserar Paulus var och ett av de här problemen för sig. Och sedan visar Paulus på lösningen till de här problemen. Och lösningen är alltid evangeliet. Eller i vart fall någon del av evangeliet. Och han visar att de här människorna, de lever inte som de lär. Så det här brevet är lite som en uppmaning till den här församlingsgemenskapen i Korint att titta på livets alla områden genom evangeliets lins. Vi kommer endast kolla på en av de här delarna, men det är viktigt tycker jag att vi får helheten av brevet för att få en bredare förståelse om vad vi faktiskt läser. Kapitel 1-4 handlar om divisionsproblemet i församlingsgemenskapen. Ja, men ni vet, jag följer Paulus, jag följer Petrus, jag följer Apollos. Så han behandlar det problemet där. Kapitel 5-7 handlar om sexuell omoraliskhet. Kapitel 8-10 handlar om mat. Om man ska äta vissa sorters mat som blivit offrat till avgudar. Kapitel 11-14 handlar om problemen i församlingsgemenskapens gudstjänster. Där det låter lite kaos kan man säga. Och kapitel 15 är det kapitlet vi ska titta på idag, eller i alla fall delar av det kapitlet. Och som bekant så har ju första Korintierbrevet 16 kapitel. Och det 16:e kapitlet är en sista hälsningsfras som inte behandlar några av problemen. Så kapitel 15 handlar om problemet med Jesu uppståndelse och framtidshoppet som vilar hos Jesus följare. Det fanns människor i kyrkan, som jag nämnde tidigare, som sa att bara tanken på uppståndelsen är löjlig och uppståndelsen spelar ingen roll för de kristna. Paulus självklart reagerar väldigt starkt på det här påståendet och han säger att uppståndelsen är en oumbärlig del av evangeliet. Vi tror på uppståndelsen för att det finns hundratals ögonvittnen som såg Jesus livslevande i en fysisk kropp efter det att han har blivit avrättad av romarna. Jag vet inte om ni vet exakt hur en romersk korsfästning gick till. Ja, alla vet nog delar, men man kanske inte känner till alla detaljer. Men romarna såg till att man led så mycket som det gick. Och att romarna såg till så att man faktiskt var död. De hade olika metoder att göra det här. Jag ska inte gå in på dem, för de är ganska hemska metoder. Men den mest kända metoden är kanske den metoden de använde på Jesus. De stack ett spjut i honom för att försäkra sig om att han var död. Och det finns inte en enda dokumenterad romersk korsfästning i historien som någon har överlevt. Så om vi kan vara säkra på någonting, så är det att Jesus dog på korset. Paulus, han fortsätter med att säga att om Jesus inte uppstod från de döda, så var Jesu död meningslös. Och vi är alla fortfarande förlorade i vår synd och vår själviskhet, och vi kan sluta kalla oss kristna. Paulus visar sen i detalj hur uppståndelsen var Jesus seger över döden och över ondskan. Hör ni det? Återuppståndelsen var Jesus seger över döden. Och uppståndelsen, det är livets källa. Och uppståndelsen är ett löfte om en framtid för alla som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Vi läser ifrån första Korinthierbrevet 15, verserna 35 till och med 49. Nu kanske någon frågar, hur uppstår det döda? Vad har det för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form som det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglar och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men den första var inte det andliga, utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som det jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan var, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Gräset vissnar, blomman faller av. Men vår Herres ord består för evigt. Amen. Så evangeliet är inte bara moraliska råd eller en plan för personlig spiritualitet. Det är ett tillkännagivande att Jesus som ger oss en helt ny verklighet. En verklighet som säger att livet bortom det jordiska livet är så mycket bättre. En verklighet som säger att vi kommer att få spendera evigheten tillsammans med Gud. En verklighet som säger att så fort en troende går bort så kommer denne till paradiset. Kommer ni ihåg vad Jesus sa till brottslingen som hängde på korset jämte honom? Han sa, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Idag. Inte imorgon. Inte när du betalt för dig. För den delen har Jesus redan tagit hand om. Inte vid Jesu återkomst. Nej, idag. Varför sa Jesus så till brottslingen? Därför att brottslingen fruktade Gud. Han visste. Att frukta Gud har inget med skräck att göra. Det har inget med rädsla att göra. Det kan översättas till att värda, högakta, hedra eller ära. Och i Ordspråksboken 1 står det att frukta Herren är början till kunskap. Brottslingen som hängde jämte Jesus hedrade, ärade, värdade och högaktade Gud. Och det är början till kunskap. Kunskapen om att Jesus är Gud. Kunskapen om att det inte krävs någon motprestation. Kunskapen om att nåden är nog. Kunskapen om att vi som har en tro på Jesus kommer att spendera evigheten tillsammans med varandra och med Gud. Vi kommer att återse våra bortgångna trosbröder och trossystrar. Just nu är de tillsammans med Gud. De har kämpat den goda kampen och blivit hemkallade till sin himmelske fader. Paulus beskriver att vi kommer att få en ny, mäktig kropp när vi uppstår. Kommer ni ihåg fröet som jag visade i början av predikan? Det där lilla fröet. Precis så är våra kroppar just nu svaga, mottagliga för sjukdom, lätta att skada. Och det kommer att begravas i jorden så småningom. Men när vi uppstår så kommer vi upp med nya kroppar, präktiga och mäktiga, som ett California Redwood-träd. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp och uppstår en andlig kropp. För Paulus skriver att finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Just nu befinner vi oss mellan Jesu uppståndelse och vår egen uppståndelse. Vi lever i en tid som fortfarande är full av ondska och sjukdom och död. Men vi kan utstå den här tiden för att vi har fått ett löfte. Ett löfte ifrån vilket vi kan få tillit och tilltro att Jesu Kristi uppståndelse och seger över döden som den livgivande siste Adam kommer att delas med alla som är i Kristus. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Tack för att du sände din enfödde son för att ta våra synder på sig och ge oss ett löfte om ett evighetshopp. Ett löfte om evigt liv tillsammans med dig. Herre, det smärtar oss när vi tänker på det våra som har blivit hemkallade. Men vi tackar dig för att du har tagit hem dem. Att de är på en bättre plats. Att de är jämte dig. Inte som en brottsling på ett kors. men som en broder och en syster. I en omfamning, varm och kärleksfull. Herre, jag vill att du finns med oss framförallt idag och den kommande veckan. Att du ger oss det stöd som vi kan behöva kanske extra mycket under den här veckan och under dagen här när vi tänker på det våra. Ge oss då den bilden av att det befinner sig i paradiset jämte dig just nu. Att vi inte behöver oroa oss över dem. Att vi inte behöver tänka att vi inte kommer få återse dem, för det kommer vi, Herre, när du kallar hem oss. Herre, fortsätt att välsigna den här gudstjänsten. Välsigna alla som har tagit sig tid att komma hit. Alla som har tagit sig tid att lyssna via närradion, Herre. Var med oss idag. Var med oss den här veckan och var med oss i evigheten. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till våran fantastiska kör än en gång.
du och jag. Vi har förväntningar till det som väntar oss en dag. Du och jag, vi vet att Gud har hållit fast vid allt som han har sagt. Han har gett löfte att vi ska se.
Det kan ju vara märkligt att sjunga om glädje när vi faktiskt minns de som har gått bort. Och det brinner en hel del ljus här. Både de som har varit med i vår församling och andra personer. Noah och jag tände ljus för hans farmor som gick bort i januari. Väldigt hastigt. Men när vi sjunger den här sången så är det ett speciellt minne. Den sången betyder mycket. 1994 jobbade jag i Pingstkyrkan i Mönsterås som barn- och ungdomsledare. Och 1994, 28 september, så var det en båt som sjönk. Och pastorsfamiljen i Mönsterås, deras dotter gick på bibelskola, hade varit i Estland och var med på Estonia. Hon var en av många som gick bort. Det var ju väldigt få som överlevde. Helgen efter det här hade hänt så var det höstmarknad i Mönsterås och ungdomskören sjöng. Och vi sjöng den här sången. Och det var både glädje och det var tårar. Och Det är det som är så konstigt. Man kan vara jätteledsen och samtidigt har vi det här hoppet och den här glädjen att se fram emot. Så ja, jag ville bara berätta det att även om det är jättesorgligt så har vi det här hoppet. Det är verkligt.
Tack Katarina för det här fina vittnesbördet. Ja, jag ska göra några pålysningar inför vad som kommer att hända i veckan som kommer. På tisdag så är det öppen mötesplats klockan 14 och på onsdag kväll klockan 19 har vi bön här i kyrkan. På torsdag klockan 14 är det gemenskapsträff och den här veckan är det här i Fylsta kyrkan. Då kommer Boppe Pärhamn och visar egna foton och kåserar under rubriken Gammal blir man när minnena är fler än drömmarna. Och nästa söndag klockan 10 har vi gudstjänst här igen och då predikar också Robin Arvidsson. Vi ska sjunga en sång tillsammans nu innan vi går över till nattvardsfirandet. Och det är sången Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen vet, ingen ser. Det är nummer 285 men den kommer också på skärmen. Och under tiden så går det bra att swisha din gåva till församlingens arbete. Swishnumret kommer upp här på skärmen. Vill du lägga kontanter så finns det en kollektbox här ute när gudstjänsten är slut. Då sjunger vi sången Det finns djup i Herrens godhet.
Nattvardsbordet står dukat. Här får vi tillsammans fira befrielsens fest och förnya vår glädje över frälsningen. Här får vi ta del av Jesu kropp och Jesu blod. Den helige rör vid vår mun och vårt inre. Låt oss i stillhet pröva oss inför Gud. Be en tyst bön. Amen. Nu ska vi be en bön tillsammans. Vi kan få den på projektorn. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Amen. Du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns löfte. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och rensa oss från all orättfärdighet. Vi ber en tackbön tillsammans. Käre far i himlen, vi tackar för syndernas förlåtelse genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi läser trosbekännelsen tillsammans. Vi tror på Gud, allsmäktige Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns, högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige anden, den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som offras för dig. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Livets Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor. Låt oss som får del av Jesu kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Ska jag be nattvardstjänarna att komma fram? Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Tillsammans. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla vi av samma bröd. Vi hälsar på varandra i den uppståndes namn. Frid åt er alla. Jag kan hälsa på er granne. Kom, nu är allt färdigt. Om ni vill tända ett ljus och be en bön, så välj den vänstra kan. Annars är ni välkomna fram. Är det någon som inte har kunnat ta sig hit men ändå vill dela den här stunden med oss, så är vi här för att tjäna. Alla har fått ta del av elementen. Vad fint. Ni som har tagit del av Jesus Kristus. Ni som har tagit emot Jesus Kristus. Lev i honom och låt er tacksamhet överflöda. Amen. Som ni ser är förbönsplatsen öppen. Så ni är välkomna att motta förbön om ni så önskar. Jag ska be en bön. Jesus Kristus, tack för bröd och tack för vin. Tack för ditt liv och din kärlek till oss och genom oss. Hjälp oss och led oss att leva så att vi tydliggör ditt rike och din kärlek. Herre, jag ville lyfta upp alla böner som har bett idag. Tysta, nedskrivna eller uttalade. Herre, du känner till alla böner som finns inom oss. Alla tacksägelser vi har jämte mot dig, Herre. Vi lyfter upp dem till dig. Vi lyfter upp alla böner som har betts vid böneplatsen. Alla lappar, bönelappar som är skrivna, Herre. Alla tacksägelser som är nedskrivna. Vi lyfter upp dem till dig, Herre. Du vet vad som står på lapparna. Du vet vad som finns i våra hjärtan. Du kände oss innan vi blev till i moderlivet, Herre. Du vet vad vi behöver. Herre, ge oss det vi behöver och inte det vi vill ha. Du vet bättre än oss. Du är våran fader. Du vet vad dina barn behöver. Du känner till våra sorger. Vi ber om din ande, Herre, att låt din ande komma. Låt oss bli tröstade. Låt oss få känna att vi kan komma till dig och krypa upp i din famn som ett barn i sin faders famn. Tack att vi har fått dela den här stunden tillsammans med varandra och med dig, Herre. Tack att vi får glädjas över att det du har kallat hem verkligen är hemma. Att det är tillsammans med sin himmelske fader. Tack att du finns bland oss. Tack att vi får påminnas om korset. Tack att vi får ta del av din kropp och ditt blod, Herre. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Motta Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Amen. Innan ni går så ska kören försjunga återigen.
Allt folket sade amen. Med den tonen i våra hjärtan får vi fortsätta gemenskapen i församlingsvåningen och dricka kyrkkaffe. Tack allesammans för gudstjänstgemenskapen idag.